Eva, du ville absolut att jag och Lasse skulle ta oss till Kiasma i Helsingfors för att se utställningen med den brittiska konstnären Sarah Lucas verk. Varför då?
No. Vad är det där för en fråga? För jag vill att veta vad ni tycker om en av de största nulevande bildkonstnärerna som har en utställning i Finland. Det är nu så pass häftigt att då ska man väl dit.
Ja, Lasse, var det mödan värt?
No, jag ser nog att jag tackar för uppmaningen, för jag tror inte att jag ska komma iväg med annars, så det var nog värt att se.
Jag instämmer, det var faktiskt uppfriskande och kanske också lite upprörande till och med bitvis.
Kanske rent av.
Kanske rent av. I studion tillsammans med mig Marit Lindqvist har jag Eva Purusiainen och Lasse Garoff. Och i Kulturpodden den här veckan ska vi som sagt ta oss an Sarah Lucas, som beskrivs som en av de internationellt mest betydelsefulla samtida konstnärerna idag. Och på konstmuseet Kiasma kan man just nu ta del av en stor solutställning med hennes verk från 1990-talet fram till idag. Och det är första gången någonsin som Lucas verk ställs ut på ett konstmuseum i Norden. Så du har rätt, Eva, om att det här är helt unikt. Och frågan är ju då, Lasse, vad är det vi får se på Kiasma?
Jag fastnade för de här kuratorstexterna som jag tyckte att kändes ganska ljumma i förhållande till de där verkena som fanns utställda där. Det var på något vis sådana texter där de sa att verken lyfter fram på något vis relationen till kön och kroppen och någon slags svart humor och lite om cigaretter och sånt här. Och det är ju sånt som finns där, men jag tycker inte att det kommer in på den där substansen i det som hon säger där. För att, alltså det som jag tyckte att starkast kom fram i de här verkena som ställdes ut, det var fotokonst och skulpturer. Så var den där stämningen av ett så jätteschabbigt och slitet England. Hon är väl Londons arbetarklass i sitt ursprung. Och en stor del av den där fotokonsten, så den där förläggs i sådana miljöer som någon slags bakgator och hustak och sådana sunkiga toaletter. Och de där upphittade föremålen som hon bygger sina skulpturer av är sådana demonstrativt vardagliga och charmlösa grejer. Som en trasig madrass och sådana slitna skåp och trista möbler och lysrör och glödlampor och framförallt sådana knöliga, fläckiga plåthinkar som hon återkommande använder för att symbolisera kvinnans köte, antingen i sådär sexuell bemärkelse eller sin livmodern som är en sån här installation som avbildar Jungfru Maria som bara är en sån här klädhängare av en ståltråd och två sådana små glödlampor som hänger från den som ett par trötta bröst och en sån här hink under till där det ligger en röd glödlampa och lyser och det är allt. Men alltså det verk som jag fastnade för där var särskilt ett sånt stort uppförstorat uppslag ur någon slags sån en engelsk kvällstidning, och ni vet sånt grynigt svartvitt tabloidtryck. Och det var förstorat i en duk på, jag vet inte vad, 3 meter tvärs över, så jättestor. Och vi diskuterade det här att var det ett autentiskt uppslag, för det var så absurt, men det verkar ju ha varit det alltså. För att, huvudartikeln där var alltså någon sån här intervju med någon sån här kortväxt sexarbetare som förklarar hur män älskar hennes kropp. Och allting där i den där texten var så där belamrat med såna här utropstecken och fetstil och understräckningar, hullar och bullar och såna här orelaterade notiser. Och när jag försökte läsa vad det var som stod i de där artiklarna, så jag bara förstod ingenting. Hela den där texten kändes helt lösryckt från rubrikerna och så inbäddade i alla möjliga så här underliga lager av slang och någon slags travresultat eller jag vet inte vad. Jag kunde helt enkelt inte förstå vad det var som stod där. Och det där tyckte jag var en jättesådär stark bild av också en offentlighet som på något vis i den här nedgången så bryts ner i sådant snuskigt nonsens. Och den här engelska kvällspressen är ju helt ökänd för hur tjaskig och hänsynslös den är. Så det är liksom en jättestark tids- och samhällsbild. Hon markerar också en särskild livshållning i trots mot allt det här. Och många av Sarah Lucas verk är ju självporträtt. Och hon har en sån här särskild blick som hon riktar rakt in i kameran. Så där. I de där tidigare verken så är hon ung och på något vis där hon bryr sig inte. Och där finns ett sådant foto som stannar hos mig där hon sitter så där bredbent på golvet och tittar rakt in i kameran förstås. Och sen mellan sina ben, rakt framför underlivet egentligen, så står där en dödskalle. Och allt är liksom i grodperspektiv och det ser ut så där som att hon föder fram döden. Och av allt att döma så är det här då en verklig människas verkliga skallben, så det är ganska groteskt. Men det som det signalerar för mig just är den här livshållningen, att i det här förfallet så är det där revolutionära eller det där upproriska är att sluta försöka fixa saker och sluta tro på en bättre framtid. Och för konstnären att sluta försöka säga något konstruktivt eller upphöjt. Det är en slags nihilism, men det är också en, hittar också fram till någon slags radikal frihet där när hon bejakar den här framtidslösheten. Och det är det här att, att röka dina cigaretter och leva ut dina osunda fantasier. Och sen så här, utöver hennes fantastiskt fulsnygga modesinne i det här fotot, alltså hon sitter där i sådana svart-orange sneakers och mörka jeans och sådana sån där matchande snusbrun kavaj och strumpor. Det blir ett jättestarkt sånt påstående här.
Du var inne, Lasse, både på nihilism och frihet och så vidare. Men jag försökte sammanfatta min upplevelse av Sarah Lucas konst i ett ord, och då tänkte jag på attityd. För det är det jag tycker att hennes verk signalerar, och också hennes kroppshållning i de här självporträtten är attityd. Och det som jag kanske mest fastnar på, den här kombinationen av humor och det chockerande, men sen också att här finns ett allvarligt innehåll eller allvarligt tema som går igenom i alla hennes verk. Och vi får kanske nog så småningom också etablera vem Sarah Lucas är och varför hon är så betydelsefull, Eva.
Nå, om Sid Vicious har blivit en ikon för punken, så kan man säga att Sarah Lucas är det för Young British Artists, som är en grupp konstnärer som i slutet av 1980-talet och början av 90-talet ruska om konstvärlden i Storbritannien, och som hade ganska många sedermera namnkunniga medlemmar som någon kanske känner igen, namn som Damien Hirst och Tracy Emin. Och den här punkliknelsen är nu inte helt långsökt, för att de här konstnärerna, de gjorde för konsten det som Sex Pistols gjorde för populärmusiken. De sprängde alla normer, dåvarande normer, och de hade kul medan de höll på med det. Sarah Lucas är född 1962, så hon fyllde alldeles nyss för någon vecka sedan 63 år. Hon är alltså från norra London, från orten, från en arbetarfamilj med en pappa som jobbar som mjölkbud och en mamma som städerska. Det fanns nog inget stöd för skolgång eller någon högre utbildning alls, har hon berättat i intervjuer sedan. Hennes mamma tyckte till exempel att det är fullständigt onödigt att öda tid på läxor. Att skolarbete gör man väl i skolan. Vad ska du nu här hemma göra några läxor då sedan? Nå, med den här setupen så råkade hon träffa en person som hade gått på konstskola, och så föddes den här tanken att nu ska jag väl kanske också kunna. Så hon kom in sedan på Goldsmiths College, som är ett sånt här sete för allsjöns kreativ verksamhet, om vi säger så. Men det var ingen automatisk dörröppnare ut i konstvärlden på så vis, utan hon fick kämpa för det. Och den här kampen är kanske det som vi då sen ser uttryck av, som du, Lasse, beskrev just. För att hennes foton och installationer, så de föddes delvis av pur protest mot det här etablissemanget som var jättestarkt. Förväntningen på vad konst ska vara, den var ganska smal då. Hon har alltid fotograferat självporträtt då ofta som upplevs som väldigt fräcka. Hon alltså sitter där och stirrar på en sådär med en fräck uppsyn med stekta ägg över brösten eller en fisk över axeln.
Hon har käkat blängsylta helt klart.
Eller äter en banan, förstår ni. Och också använder det man kallar för ready-mades, alltså tar existerande föremål som har, fyller en funktion, en madrass, en hink, en vattenmelon, och sen gör hon en installation av det, en kvinnokropp. Den mest kända installationen, eller den som skapade ganska mycket uppståndelse då, var Two Fried Eggs and a Kebab från 1992. Det blev snabbt ökänt. Det var ett bord med två stekta ägg och en så här, ett pitabröd som det stack ut lite så här brunt kebabkött ur. Placerat så där strategiskt liksom. Och var det här nu ett konstverk alls? Vad vill hon säga med det här? Folk såg nu vad de såg, och att den här installationen oundvikligen liknade ett par kvinnliga bröst och ett könsorgan. Det blev helt för mycket för vissa. Det var som ett långfinger åt etablissemanget som inte ville ha de här unga konstnärerna som ville gå sin egen väg. För hon anspelade på stereotyper, på könspolitik och på just den här vulgära masskulturen som du beskrev, Lasse, i det här tidningsuppslaget, som var ett verkligt tidning om man tänker att vad tusan har de levt i för en tid och värld. Och hon parodierade konsthistoriska förebilder och sådana olika sorters då rådande och säkert också nurådande sociala attityder. Så därför ville jag också intervjua Sarah Lucas när hon en gång var här. Det är ju ganska unikt. För att Då på 1990-talet så var hon ju den som festade allra hårdast i Soho. Och de blev kändisar. De nådde över nyhetströskeln på tabloidtidningarnas sidor och man följde aktivt med vad de sysslade med. Det här var något helt nytt, inte var konstnärer sådana som var något it-girls eller typer som man följde med.
Ja, jag förstår att kvällspressen just älskar att racka ner på dem här, just för den här underliga konsten. Och det var inte alls dåligt för dem, för det gav ju dem jättemycket publicitet och gav dem ännu mer en sån där protestaura på något vis.
Ja, men sen var hon tvungen att flytta ut på landsbygden för att kunna fortsätta.
Lite varva ner då.
Ja. Och det som mötte mig var en ganska kort, liten, satt kvinna. Lite blyg verkar hon som inte alls intresserad av den här uppmärksamheten. Och inte alls som jag hade kanske förväntat mig då när jag hade då kollat in henne så där på förhand. Så därför kändes hennes röst som om den skulle höra till en annan människa. Ni kan ju avgöra själv, vi kan lyssna på en bit.
I think in England in particular, art, and particularly contemporary art, was a bit of a non-issue. It was a very, very niche. Only very few people were taking any interest in that. Certainly not the general public. But it was that my peer group and generation that changed that. Then suddenly we got written about in some of the tabloid newspapers, a bit more like pop stars or something.
Hon har en fantastisk radioröst.
Hon har det, ja. Verkligen på något vis en sån whiskybass. Man...
Ja, det här ska man kunna lyssna på hur länge som helst.
Ja, hon låter ljuvlig. Hon är ljuvlig att lyssna på.
Ja.
Hon var ganska ljuvlig faktiskt.
Ja. Du var inne på det här med just med att hon använder sig av ägg och kebab. Och Lasse pratade också om det här med lysrör och glödlampor och hinkar och cigaretter och tidningar och meloner och allting. Så att det här med att använda sig av de här vardagliga föremålen. Jag läste en intervju med henne, eller lyssnade på en intervju med henne där hon pratade om att det handlar om att då när de började på 90-talet så hade de ju inga pengar. Så att de tog ju sig an sådana billiga material som fanns hemma eller som var lätt att få tag på. Avdankade möbler, bord och stolar och sånt här för att då kunna tänka att vad kan man göra av det här? Att skapa konst ur ingenting nästan eller ur det här vardagliga. Och när jag gick omkring där på den här utställningen där på översta våningen i Kiasma så kom jag genast att tänka på den finländska konstnären Iiu Susiraja som också i första hand jobbar med foto och videokonst.
Och självporträtt.
Och självporträtt. Hon är oftast den som just står själv där i fokus. Och hon tar också tag i sådana här vardagsföremål. Hon kan posera med en fisk eller en enorm nallebjörn. Eller så kan hon ligga på sängen och ha en piltavla eller en baguette mellan benen. Och med trosorna neddragna och så låta någon så här smörgås och sandwiches täcka könet och så vidare. Att både Iiu Susiraja och Sarah Lucas tycker jag utmanar vår blick med sin egen kropp, men också med komik. Så att här finns just den här komiska effekten. De använder sig av en sån här skruvad och lite absurd humor. Och samtidigt så blir det en lek med olika roller. Med den här kvinnorollen och kvinnokroppen. Och hur man använder sig av saker på fel sätt. På något sätt, att man beter sig fel. Och man ser fel ut så att säga. Den här självframställningen, hur man gör den. Och sen också som du Eva var inne på, den här kopplingen till konsthistorien också. Att man kan ju förstås läsa av just i de här porträtten. Att hur man står och hur man poserar. Så kan man se likheter mellan tidigare konstnärers verk och så vidare. Men just den här kopplingen mellan kropp, kön och klass tycker jag är så märkbar och så påträngande både i Iiu Susiraja och i Sarah Lucas. Så att jag kan ju tänka mig att Iiu Susiraja nog har fått lite inspiration från Sarah Lucas till exempel.
Inte omöjligt faktiskt.
Nej. Och när jag gick runt på den där utställningen så tänkte jag så här att just det här sättet att använda sig av stol och bord som kropp är jättespeciellt. Och jag fastnade lite för ett sånt här konstverk som heter The Bitch. som är daterat
kort och gott.
Ja, kort och gott som daterat 1995 och det är alltså i sin enkelhet ett bord och sen är det här bordet påträtt någon slags vit stor t-shirt och så hänger det ur den här t-shirten fram till så hänger två enorma meloner och bak till så är det fastnitat en i vakuumförpackningen rökt fisk. Mm. Så det blir ju en sån här, som en kvinna som står på alla fyra och skrävar med benen och brösten hänger så här. Och det finns många liknande sådana verk där på den där utställningen som är både humoristiska och samtidigt lite upprörande och lite småchockerande. Men samtidigt blir det ju också det här att den här blicken fokuserar på någonting, att man tar en sån här voyeuristisk blick och ser på den här kvinnokroppen på ett speciellt sätt. Och det tycker jag hon leker med, den här vår blick på kvinnokroppen, och att det blir också en lek med den här sexualiserade blicken på en kvinnokropp. Vad jag vet inte, Leva, fanns det något speciellt verk som du fastnade för på den här utställningen?
Jo, det gjorde det. Jag hade svårt att välja. Så, som ni har märkt så är jag ett fan. Jag ska inte sticka under stol med den saken här nu alls. Men hon har ju alltså fortsatt på det här kroppstemat. Det fanns också nyare verk där. Sådana här huvudlösa, kroppsliknande, vad ska man kalla dem för, kanske installationer. Bunnies kallar hon dem för. För de har någon som liknar bröst och ben. De har ofta klackskor på sig, men så har de ingen huvud. Men de är inte ansiktslösa, eller de är inte karaktärslösa. Och sen har de såna, något som kanske kan vara just öron. Och de sitter eller ligger eller vältrar sig i en stol eller på något sätt är på ett ganska provokativt sätt. Och de gjorde allt från uppstoppade strumpbyxor till brons. Och en av de här som jag gillar speciellt mycket heter Goddess. Och det är en bronsgjutning.
Just det.
En sån här bunny. Och den här gudinnan i brons med klackskor på fötterna, det är liksom... Jag undrar hur man kan få det där materialet att bukta på det där viset. Det ser ut som om någon faktiskt vältrar sig i en stol med sidfläsk som butar och sväller och lite som en slags buddha. Vet ni, sådana här buddha-statyer. Men jag ser det här som något feminint. Och den där kroppen är någonting som hon alltid sysselsätter sig med. Men det tar alltid nya former och det tycker jag är jättespännande.
Ja, de där bunnies är faktiskt speciella. Jag läste någonstans antagligen att här finns lite så här Playboy-referenser till de här Playboy-kaninerna, om nu någon kommer ihåg dem längre.
Ja.
Och att hon började arbeta med de här bunnies i slutet av 90-talet. Och de blev på sätt och vis en kommentar till det framväxande kvinnohatet i England då. Och just den här sexualiserade kvinnliga kroppen. Och när jag tittar på de här bunnies, just så att de är som att de rinner ner för de där stolarna. De är antingen så oerhört trötta, lealösa. Eller, sen börjar jag fundera också på att i och med att man ser de här strumpbyxorna, man ser ju den där könet så tydligt där också. Så att ibland så börjar jag fundera på att är de utnyttjade? Har de blivit utsatta för något övergrepp?
Eller jävlas de?
Ja... Eller att det finns liksom en sårbarhet och en utsatthet, men också just den där attityden som jag var inne på där. Och sen en liten detalj bara, jag hörde henne berätta att just de här strumpbyxorna importerar hon från Mexiko för att det är mer alltså, kraftigare och hållbarare material som att jobba med faktiskt.
Ja, just det. Ja, jag fastnar också för de här, just de här gjutna skulpturerna av de här. De är så groteska och vagt humanoida kvinnogestalter. Just de här nylonstrumpbyxor och högklackat. Och så har de där konstiga så här, svällande bröst- och magvalkar. Och det var just här som jag började fundera på den där, just den där ljumma beskrivningen i de där kuratorstexterna. De pratar om att på något vis är sådana ganska harmlösa ordalag om att det här skulle vara en lek med könets liksom, eller på något vis utseende normer. Eller något sånt. Och det är inte alls upplever någon sån där trevlig lek, att skulle inte det här kunna vara fint liksom, utan det känns mer som en bild av någon slags sån sexualiserad underkastelse som kvinnor tvingas in i, just i det här förfallet som omger dem. Och kanske just det här att det är en kropp som är för gammal för att se ut på rätt sätt i det här, men man måste ändå göra det för att det kanske är det enda man har att erbjuda. Och jag vet inte, på något vis den där bilden, just att det inte... Jag fastnar jättemycket för den här tanken om just den där England som omgivning till det här. Att det, hur det inte går att fly under det här förfallet, utan hur det griper om sig överallt. Och att där man kunde tänka sig att också det där mest, på något vis att det mest genuina eller personliga hos varje människa, sex och kärlek, skulle på något vis vara fredat i det här. Men det är det inte alls, utan det är också på något vis förfaller i så här ett säljbart snusk.
Ja, och på tal om snusk så när jag var och såg på den här utställningen så där finns ju ett antal kvinnokroppar gjutna i gips, alltså nedre delen från midjan neråt med ben.
Och är det hennes egen kropp?
Det är hennes egen och hennes kompisars.
Kroppar, ja, som är gjutna. Och de är i olika ställningar. Där finns bland annat då ett par ben som skrevar. Och ur det kvinnliga könsorganet så sticker det fram en cigarett. Och när jag var där så var det en kille som tog ett foto, en närbild på just det här. Och det tyckte jag blev lite obehagligt på något sätt. Och då började jag fundera på det här just med den här cigaretten i hennes konstverk. För den är ju väldigt framträdande på något sätt. Jag vet inte om det är någon slags fallossymbol eller om det signalerar arbetarklass eller om det är njutning eller vad det är. Men jag vet inte, vad tänker ni på när ni ser de här fotona och konstverken?
Många av de här skulpturerna med de här avgjutningarna av då Lukas eller hennes kompisars nakna underkroppar med sig instoppade lite här och var. Så de kommer från när hon år 2015 blev vald att representera Storbritannien på Venedigbiennalen. Detta konstens OS. Och hon lät måla den här brittiska paviljongen som hon var i helt och hållet i en så här lite äcklig vaniljgulnyans. Och så fyllde hon salen med de här underkropparna med sig. Och det kändes ju återigen som ett sån här fuck you mot etablissemanget. Att jaha, ni har valt mig att representera er här på den mest elitistiska av elitistiska omgivningar. Här ska ni få se på lite konst.
Så du ser mera cigaretter som ett sånt utropstecken och som någon slags sån här långfinger.
Ja, det finns ju någon slags förstärkning i det här. Någonting livsbejakande i den där cigaretten, för just därför att det är den där saken som man inte borde göra, och sen gör hon det.
Ja. Eva, du var redan här tidigare inne på det här med hennes koppling till den här konstnärsgruppen Young British Artists. Men jag tänkte att Lasse, du skulle kanske kunna utveckla lite det här, att varifrån kom de och var hamnade de, så att säga?
Ja, jag är ju absolut inte någon konstvetare, men det här så har jag förstått saken. Att det var just en generation av konstnärer som utexaminerades där i slutet av 80- och början av 90-talet i England eller i Storbritannien, och som ofta kom från just så arbetarklass och lägre medelklass bakgrund, och som visserligen hade en gedigen utbildning vid ansedda konsthögskolor. Men det typiska i konsthistorien är ju ändå det att konstpionjärer som till exempel Marcel Duchamp eller så, han brukar vara ganska förmögna, därför att det är de som har råd att vara experimentella och har råd att utmana etablissemanget. Men de här då som så här oborstade sluminvånare hade ingenting att förlora, och de hade en fränare profil. Och de fick ju faktiskt den här rollen på några vissa strykarhundar som plötsligt kommer in i finrummen. Och de gjorde sig kända alltså med olika sorters konstprovokationer. Och den samtida mest berömda av dem var just, som du sa, Eva, den här Damien Hirst, som numera är megakonstnärskändis. Kanske den mest kända nutidskonstnären. Mm. Och han gjorde ju sitt namn med att ställa ut sådana här riktiga djur i konserveringsvätska. Så en haj eller kor och grisar som var sågade i tu, eller ett sånt rutnande kohuvud. Sådana ganska obehagliga och chockerande verk. Och det var också poängen. Och de utexaminerades i en sån väldigt stagnerad konstmarknad, beskrivs det som, så att de började, och det var otroligt svårt att komma in i de där etablerade gallerierna, så de började istället starta egna utrymmen istället för att vänta på att de där etablerade gallerierna skulle hitta till dem. Till exempel i fabriksbyggnader och hamnmagasin som lämnades tomma då i takt med att i Storbritannien så där avindustrialiseras. Och precis som du sa också, Eva, så också mina tankar gick till punken, som också var en sån här antikonstruktiv ungdomsrevolt som mot sån här brist på framtidsutsikter och så här. Och också med ett sån här gör-det-själv-etos. Och den som alltså plockade upp de här YBA, Young British Artist-konstnärerna, började marknadsföra dem som ett brand, var en sån här konstsamlare som heter Charles Saatchi, och som gjorde sig en sån här förmögenhet inom marknadsföring. Och det tjänade honom jätteväl sen när han började köpa upp och representera de här konstnärerna och deltog i att just lansera dem som en ny konströrelse. Och så kunde han övertala sina ansedda konstgallerier att ställa ut deras verk. Och det var just verk som han själv ägde, vilket höjde deras priser. I ett sånt typiskt exempel på det här mygle inom den här konstvärlden är just det här att det är ett sånt underligt pyramidspel, att de aktörer som äger verk av en viss konstnär är också de som donerar till stora konstmuseer och kan pressa dem att ställa ut konstverk som de själva äger, vilket gör de verken mer värdefulla och tar upp priserna så att de liksom sen kan säljas på auktioner och så här. Och vissa av dem blir till slut som i fallet med den här Damien Hirst helt enkelt så här too big to fail. Att man kan inte tillåta att deras priser kollapsar för att det på tok för många auktionshus och samlare och stiftelser som har för mycket att förlora på det. Så det, här, det som hände var då att priserna på alla de här Young British Artists, deras konst sköt i höjden och stora konstsamlare och konststiftelser började köpa in deras verk. Och det, jag menar, deras berömmelse bara exploderade och alla tjänade tonvis med pengar och blev hedersdoktorer och adlade i sinom tid. Och den här Damien Hirst, som är helt klart är den som har en fallenhet för hur man tjänar pengar, så han lär vara miljardär vid det här laget, men ingen vet egentligen, för ingen vet vad konstnärer egentligen får när de säljer verk. Men sådär, det väcker ju den här typiska frågan att vad som händer sen? Hur går det att vara radikal sen när man är det nya etablissemanget på något vis?
Det är nu just det där som jag tänker att först är man i opposition och har inga pengar och gör konst med ägg och gurkor och meloner, och sen blir man en sån gullegris inom det här etablissemanget och svinrik.
Ja, det är märkligt. Det är något väldigt bakvänt som sker där. Och hur man fortsätter vara radikal efter det var någonting som vi faktiskt diskuterade med Sarah Lucas, eller som hon tog upp när jag träffade henne när hon besökte Helsingfors och öppningen av den här utställningen på Kiasma. Och hon sa att hon har tänkt mycket på det här med att hållas där i framkant när allt i princip redan är gjort. Hon var ju en av dem som gick i bräschen för någonting då, för 30 år sedan. Men nu då fältet är liksom fritt för vad som helst och ganska få grejer får längre den uppmärksamhet eller den betydelse som hennes 90-talskonst. Så vad gör man då? Och hon sa att det viktiga är att hålla sig, om inte nu radikal, så åtminstone fresh. Hon sa att fresh, det var det ordet hon använde. Att framkalla ens ett oj. Liksom. För det finns inte på samma sätt någon konstnärlig konsensus att sparka sig loss från numera. För att, jag menar, många konstnärer alltså, de grundar just egna kollektiv om de inte lyckas ta sig in på museer eller kända gallerier. Det finns skuggbiennaler för de som tycker att Venedigbiennalen bara är piassas. Så det där, många tyckte ju att det som Sarah Lucas gjorde då på 90-talet, att det var radikalt och ganska äckligt. Och jag började fundera att jag minns inte när jag senast om någonsin skulle ha känt liksom extremt stark avsky mot ett konstverk eller att konstupplevelsen som jag skulle ha varit med om skulle ha bringat fram en så stark reaktion för mig att jag skulle ha varit så där att usch nej, jag vill förbjuda det här. Det har nog mer varit av den här, vet ni, wow vad häftigt eller oj vad vackert sorten som har stannat hos mig, och då har jag nu sett då allt möjligt. Jag minns att jag gick i skolan då på Ars 95, som var en sån här samlingsutställning år 1995 för samtidskonst. Och där fanns ett jätteuppmärksammat verk, en installation av dansken Plenge Jakobsen. Det hette White Love, med bland annat en tvättmaskin där det snurrar en blandning av olika kroppsvätskor i, som blod och sperma och urin. Och inte ens då fick jag känslan av att usch, det här vill jag inte se, eller att det här borde nog förbjudas. Och med det vill jag säga att jag har liksom kanske svårt då att bli golvad av konst som försöker provocera mig, men kanske jag bara då är jätteblasé eller sen så där äckligt liberal att jag bara låter alla vara och gå vidare. Men det jag vill säga är att under den här tiden, alltså 1990-talet och början av 2000-talet, så fanns det faktiskt en filosofisk diskussion om att samtidskonsten är nu helt trasig. Den här är en sån här återkommande diskussion, för att samtidskonsten har varit trasig och sönder också många gånger om före det här. Men man hävdar att det här är ju inte konst längre när allt kan vara konst. Det var liksom ett slags kritik som lades fram av till exempel den franska sociologen Jean Baudrillard, som slog fast att det finns inte längre någon formell skillnad mellan konst och verklighet. Och konstnärerna själva då tyckte att det här är oerhört befriande. Mm. Att inte det här är något problem alls. Men det innebär ju också att det är allt svårare att vara radikal. Mm. Också för att sånt som är nytt hemskt mycket kortare tid än ens på 90-talet, som ändå var helt ganska nyligen. Och jag vet inte, jag kan inte se det här som en särskilt stor tragedi egentligen. Men ja, kanske det är så pass att det radikala är att vara traditionell istället.
Mm. Allt hade konstruerats så mycket att det är sönder nu.
Ja. Ja, nej, jag funderar också på det där, just med det här med den här radikaliteten och chockverkan och wow-effekten och allt det där. Att om nu Sarah Lucas då har lyckats med konsten att vara radikal i flera decennier och kämpar med det och vill då vara åtminstone fräsch, som du var inne på här då. Och det här med att konsten i ganska så snabb takt förlorar sin sprängkraft idag. Och då kan man ju verkligen fråga sig hur ser den radikala konsten ut idag? Var finns den? Var består det radikala som du har varit inne på här, Eva? Har du, Lasse, något svar?
Ja, det man ju skulle vilja uppnå skulle vara den där effekten av typ, vet ni det här Stravinskis våroffer som på den här urpremiären i Paris orsakar upplopp i publiken. man undrar ju att vad är det de har sett som har fått dem att börja slåss med varandra riktigt sådär. Och någon sån här liknande effekt är väl kanske svår att uppnå i dagens läge. Men nu finns det ju någonting intressant med det där också, att hur... Jag menar, en av de där sakerna som jag reagerar för att vara ganska spännande med just den här Sarah Lucas och de här hennes stekta ägg och frukter och kebab. Men en av de där sakerna var helt enkelt det där att konstverken bestod av saker som far illa eller som inte håller. Så att varje dag måste hon gå ut och köpa en ny kebab och sätta den där på det där bordet så länge som det där verket ställdes ut. Och då blir det ju det där... Den där frågan blir ju det där att vad är det som det där verket består av? Att det är inte längre det där föremålet, utan det blir en sån här konceptuell idé snarare.
En risk för förruttnelse.
Ja, en risk för förruttnelse. Ja, jag vet inte riktigt. Men någonting...
Att det blir en performativ akt mera, kanske.
Ja, eller i alla fall så utmanar det den där tanken att vad är det egentligen som du äger när du tänker dig att du äger ett konstverk? Och det där tycker jag att det är en ganska radikal tanke idag. Särskilt när man börjar, det har ju uppstått hela den här besynnerliga handeln som med sån här NFT-konst, där man egentligen inte ägde någonting utan man ägde bara en länk till en bild och sen var det på något vis ett bevis på att det här var ditt ägandeskap till den här bilden, trots att den här bilden kanske cirkulerar överallt på nätet. Och att det som kanske det här Sarah Lucas eller den här idén kanske utmanar på ett, tycker jag, fräscht sätt, är den där idén om en konst syn där det väsentliga med konsten är vad den kostar och vem som äger den. Och istället så blir det fråga om någonting annat, att med kanske mer radikal syn på konsten, att den kanske ändå existerar utanför den där marknaden på ett sätt som är meningsbärande.
Mm. För att den finns i den där stunden som du står framför ett bord och en stol och tolkar det som en kvinna som står på alla fyra och visar dig sitt sköte.
Mm. Och jag tänkte avsluta kanske med det som du var inne på, Eva, det där med att kanske det rent av mest radikala är att gå tillbaka till det traditionella. För jag tänker mig idag när vi har så mycket konst som görs digitalt eller AI-genererad konst eller någonting sånt här. Så i våras träffade jag en konstnär som heter Daniel Enkel som inspirerad av en bok som han läste i tiden och valde att gå tillbaka i konsthistorien och lära sig att grundera, alltså att grundmåla enligt de gamla nederländska mästarna, hur de gjorde, och att riva färg själv och att använda sig av soloxiderad linolja och så vidare och måla kanske moderna motiv men på ett gammaldags sätt, så att han målar enligt Rembrandt. Och det tycker jag var så väldigt fint, och det känns på något sätt som att det är kanske det mest radikala i dagens värld att måla som Rembrandt gjorde för 400 år sedan.